Den första lektionen idag ska handla om rättfärdiggörelsen, omvändelsen och bönen. Det är alltså tre mycket stora ämnesområden som vi ska försöka säga något om på de första 42-43 minuterna. Rättfärdiggörelsen, omvändelsen och bönen. När det gäller rättfärdiggörelsen bör vi då först veta vad som menas med själva ordet. Det är ett klassiskt begrepp. Att rättfärdiggöra någon, att bli rättfärdiggjord, rättfärdiggörelsen genom tron, rättfärdiggörelsen ifrån Gud. Då är själva ordet lite grann vilseledande. Vi hör orden rättfärdiggöra. Om man tänker då att det är någonting som görs rättfärdigt hos oss. Många tänker att rättfärdiggörelsen därför innebär att vi blir gjorda rättfärdiga här inne i oss. Och det kan ju bara ske genom att vi är en annorlunda människa än förut. Om man uppfattar det så kan det ju inte då finnas någon rättfärdiggörelse förrän jag har blivit förvandlad och annorlunda. Det kan inte finnas någon rättfärdiggörelse att dela ut, att framräcka. Det kan då inte vara så att evangelium handlar om rättfärdiggörelsen på det sättet att det är en gåva som är färdig och som skänkes, som överlämnas. Men nu är det ju så att det är en gåva som skänkes. Och det framhålles också i vår lutherska bekännelse att det är en gåva som ges oss, och den gåvan har flera namn. Den kallas för att Gud är oss nådig för Kristi skull, att Gud är oss barmhärtig för Kristi skull, att Gud är förlikt med oss, att det har gott gjort så att vi är försonade och det råder fred mellan oss, och att detta kan förklaras, erkläres kanske ni säger, för oss som ett faktum till vår stora glädje och tröst. Ja, man kan naturligtvis inte komma förbi detta att det står att rättfärdiggörelsen, en gåva, att den överräckes till oss. Men då tänker man, då är det väl på det sättet att det är en gåva i den meningen att jag får någonting som kan resultera i en rättfärdiggörelse. Nämligen i den mån jag förvaltar denna gåva, detta nådesämne som planteras in i mig på rätt sätt. Ja, det är den romersk-katolska läran om rättfärdiggörelsen. Det är också den vanligaste uppfattningen om rättfärdiggörelsen inom den teologiska riktning som man har kallat för pietismen. Att det är någon form av nådeämne som överräckes åt oss, och om vi tar vara på det ämnet och brukar det rätt så kan det bli en rättfärdiggörelse. Och när Gud ser att vi tar vara på nåden eller försoningen på det sättet, så att den rätta förvandlingen äger rum i oss, då kan han erklära oss rättfärdiga. Men då stämmer inte detta med den sanning som ofta uttalas både i skriften och i de lutherska bekännelseskrifterna, nämligen att grundvalen för domsutslaget rättfärdig, oskyldig, fri från syndens skuld är uteslutande Kristus och hans lydnad i vårt ställe. Och hans soning för oss. Ingenting annat. Ingenting hos mig ligger till grund för detta domsutslag, utan bara Kristus och det verk som han redan har gjort mig till godo. För Kristi skull alena. Ja, hur ska vi då få detta att stämma och gå ihop? Jo, det är ganska enkelt om man då först besinnar att ordet rättfärdiggöra egentligen ska översättas eller betyder erklära rättfärdig. På svenska förklara rättfärdig. Och substantivet rättfärdiggörelse, det blir då på svenska rättfärdig förklaring. Och på norska vet jag inte vad det blir, rättfärdig erklaring. Om det nu går att säga så, jag vet inte. Och man kan också säga en frikännande dom. Vad det nu kan heta på norsk. En frikännande dom. Ett frikännande domsutslag. Det är vad ordet betyder. Det har alltså inte att göra med en inre substantiell förvandling i mig, som man måste avvakta och se om den kommer igång. Utan det är istället så att ett frikännande domsutslag, som är den förtappade och förlorade syndaren till en sådan räddning och tröst, att det som följd alltid får ett nytt och annat sinne, som frukt får en förvandling, en förändring. Men det är alltså inte så att förvandlingen och förändringen är en förutsättning för att Gud ska kunna överräcka denna dom, detta utslag, denna frikännande dom. Utan förutsättningen är uteslutande Kristus. Och bara det. Kristi ställföreträdande gottgörelse för oss. Hans lydnad i vårt ställe. Och hans död och pina i vårt ställe. Bara det och ingenting annat. Och när vi säger, använder uttrycket rättfärdig erklaring ved troen. Rättfärdiggörelse genom tron på svenska. Så utsäger just denna fras att det är en gåva. Varje gång det står ved troen, genom tron, så betyder det att det är någonting jag får. Det är en skänkt, en gåva åt mig. Det är alltså inte någonting som jag kan förvärva genom att prestera eller göra någonting. Nej, det är genom tron. Säger man genom tron också på norsk? Det är genom tro. Det vill säga, det är någonting du får. Rättfärdiggörelsen, erklaringen, du är rättfärdig, du är förlåten, din synd är sonad, den ges åt mig, jag får den. Precis som jag fick här en klocka för en stund sedan av Kjell Petter Backen, så jag vet hur länge jag har hållit på. Och då säger inte givaren det här, den här får du om du tar emot den, utan han säger, den får du. Det jag kan göra är att förkasta, vägra ta emot. Och om jag inte har sett mitt stora behov av den här gåvan, så jag kan hålla tiden, så blir den mig inte till någon hjälp och inte till någon glädje. Och det blir ingen tacksamhet och fröjd över att jag har fått den. Ja, så är det naturligtvis i mycket större grad med de himmelska välsignelserna och gåvorna. Det är alltså mycket viktigt att minnas detta, vad ordet betyder. Det är att frikänna, att uttala domsutslaget. Du är fri. Kristus är din räddning. Du är förlåten. En del har inte förstått att det är samma sak att förklara någon förlåten och att förklara honom rättfärdig. Men det är precis detsamma. De nämligen som tänker att rättfärdiggöra har att göra med min förvandling, som på teologiskt språk innebär att man blandar in helgelsen i läroartikeln om rättfärdiggörelsen, de vill inte gå med på detta, att syndaförlåtelse och rättfärdiggörelse är samma sak. Men så är det, och det betonas med all kraft i våra lutherska bekännelseskrifter på grundval av Guds ord, i apologins fjärde artikel inte minst. Nu vet ni att många människor diskuterar och är kanske oense om detta. Finns det någon allmän, objektiv rättfärdiggörelse? En rättfärdiggörelse av hela världen. Världens rättfärdiggörelse. Eller finns det inte? Och många går ut med iver och säger att naturligtvis finns det inte. En del av dem som säger det, de säger det på den grundvalen att ingalunda är ju världen född på nytt. Ingalunda är världen förvandlad. Nej, det är alldeles sant, är den inte. Och då tänker de, alltså kan det ju inte finnas någon erklaring rättfärdig av hela världen. Och man tror att det innebär att bli förvandlad och född på nytt. För det är ingalunda hela världen. Men nu har vi redan sagt att det betyder inte detta. Utan det är istället så att det är följden av att få denna gåva och ta emot den, att tro den. Det blir en förändring, en förvandling, ett nytt sinne hos människan, ett nytt liv, andligt liv. Men detta nya andliga liv är inte grundvalen för domsutslaget, utan bara Kristi verk och fullbordade verk och förtjänst. Ja, hur är det då? Finns det någon allmän objektiv rättfärdiggörelse? Eller finns det inte? Ja, det kan ni själva få svara på om ni då tänker efter. När nu den enskilde får tillsägelsen "Dina synder är dig förlåtna" eller "Jag förlåter dig dina synder, dina synder förlåtas dig" eller "Jag frikänner dig från all skuld, du är frikänd, du är rättfärdig, din skuld är sonad". Vad är grundvalen för det utslaget? Jo, endast att det finns en sådan rättfärdighet och förlåtelse och försoning att dela ut. Inte bara till dig utan till hela världen. Annars kunde aldrig syndernas förlåtelse och den rättfärdighet som gäller inför Gud utdelas. Nej, just det. De som förnekar den allmänna rättfärdiggörelsen, de brukar också förlora den bibliska läran om den enskilda avlösningen. Det som kallas för absolutionen, eller den enskilda tillsägelsen av syndernas förlåtelse. Det som Kristus talar om när han säger efter uppståndelsen: "Gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar." Och han andades på den, tog emot den helige ande: "Om ni förlåter någon hans synder, så har det förlåtits honom. Om ni binder någon i hans synder, så är han bunden i den." Vi ska tala mer om detta i morgon och också lite mer i nästa föredrag. Detta måste man naturligtvis tappa bort om man tror att avlösningen, förlåtelsen, åtminstone till en del grundar sig på förvandlingen hos människan. Den inre förvandlingen, inte den hycklade yttre, om den nu är hycklad. Men då kan man ju inte dela ut någon sån förlåtelse absolut säkert. Nej, det menar man också inom många pietistiska grupper, liksom inom den katolska kyrkan. Det går inte. Visserligen så har man kvar den avlösning i den katolska kyrkan, men man säger: "Du kan inte vara säker på att du blev förlåten. Du kan inte vara säker på att du blev frikänd. Det beror på om din syndabekännelse var riktigt äkta och ditt uppsåt till gottgörelse och din tro är riktigt sann. Då är det sant, men det kan vi inte veta säkert." Nej, det blir följden om detta domsutslag inte är allmänt och bara har sin grund i vad Kristus redan har gjort, utan också delvis grundar sig på mottagarens förvandling och tro. Men nu är det ju inte så. Detta domsutslag är helt och hållet sant, uteslutande i kraft vad Kristus har gjort. Och det är alltså allmänt, därför att Gud var i Kristus försonade världen med sig själv genom att inte tillräkna dem deras synder. Så finns det en rättfärdiggörelse till liv att utdela för alla människor. Men säger då inte Kristus också att man ska binda i synd? Jo, han talar också om bindenyckeln. Men inte därför att det är somliga för vilka Kristus inte har dött, för vilka det inte finns någon frikännande dom att utdela. Nej, Kristus har ju gottgjort för precis alla. Nej, han säger det därför att det finns sådana människor som öppet ger uttryck för otro och förkastelse av gåvan. Som försvarar synden och inte vill ha någon hjälp. Som inte vill ha någon läkare. För en sådan människa ska man predika lagen, loven. Det gäller att rätt dela lov och evangelium. En sådan bör först bli överbevisad om att han behöver en läkare. Ska inte höra ett ord evangelium. Och den som då likväl fräckt inför gåvan säger, den vill jag inte ha. Den behöver jag inte. Jag klarar mig ändå. Jag ska betala mina skulder själv. Den människan ska bindas i sin synd. Ty den är ju redan bunden på det viset att otron, förkastandet av nåden, binder henne. När hon förkastar gåvan så står hon där då och ska klara av synden och detta själv, vilket är omöjligt. Står kvar då under vreden. Vill inte ha den frid och den räddning som erbjudes gratis. Den ska bindas i sin synd. Och detta för att en människa om möjligt ska bli så förkrossad och se sitt förlorade tillstånd att den behöver evangelium. Frihetens evangelium. Så vittnar avlösningen, tillsägelsen av syndernas förlåtelse, om att den finns före vår tro. Att den är objektivt och finns där. Och att den finns för alla människor. Det är det som menas med den allmänna objektiva rättfärdiggörelsen. Men vad händer då när denna gåva delas ut? Jo, då kan man med all kraft och med full giltighet säga: jag förlåter dig i Jesu Kristi namn, på Kristi befallning. Eller: jag förklarar dig rättfärdig. Och då är det sant, då är det inte lögn. Därför att det grundar sig på det fullbordade verk som redan har ägt rum. Och denna förklaring, denna gåva, detta frikännande har för den förtvivlade, förlorade människan en sådan makt att tända hopp i mörkret och liv och glädje. Och då blir följden helgelse. Följden blir frukter, det vi kallar för trons frukter. Men den som förkastar denna goda gåva, ja, för den blir den ju inte till något gagn. Om jag inte hade velat ha den här gåvan, tagit emot den. Den var köpt och förvärvad åt mig. Helt oförtjänt. Men här hade jag stått och inte vetat hur länge jag hållit på. Den har inte blivit mig till något gagn. Varför då? Var det därför att det inte fanns någon gåva? Var det därför att den inte var min? Nej, den var min. Jag hade fått den. Men jag förkastade den. Och så står jag kvar där i mitt elände och vet inte när jag ska sluta. Så är det med den som förkastar rättfärdiggörelsen, syndernas förlåtelse, det eviga livet. Om den säger Bibeln att den blir kvar i sin synd, fastän Kristus hade betalat allt sammans och vunnit evig rättfärdighet åt honom, han blir kvar i sin synd, eller han står kvar under Guds vrede. Guds vrede förblir över honom, Johannes 3:36. Eller löftesordet blev inte till något gagn, Hebreerbrevet 4:2. Vi lär alltså inte detta att tron inte existerar. Att tron inte är ett stort gudomligt under. Eller att alla människor skulle vara födda på nytt. När vi betonar att det finns en gåva för hela världen. Och att den gåvan inte bara innebär att det är ett förstadium som gör det möjligt för dig att bli förklarad rättfärdig som finns, utan själva frikännandet självt, syndernas förlåtelse själv till fullo, det finns där och det ska delas ut. Och det är det som är kyrkans uppgift att dela ut. Det är det som är biskopars och prästers uppgift att förvalta genom sin predikan och sin själavård, genom förvaltningen av ord och sakrament. Det är inte att gå ut i första hand och tala om fredsrörelsen eller atombomber, utan det är att förvalta det man har kallat för kyrkans sanna skatt. Försoningens ord, säger aposteln. Vi är ambassadörer för denna försoning, detta frikännande, det ska vi gå och dela ut. Men för att vi ska kunna göra det och för att människor ska förstå att de behöver det, så ska vi bruka både lag och evangelium. Så måste vi då säga något om själva omvändelsen. Det har vi också berört förut. Och i själva ordet kommer det väl fram delvis vad det är frågan om. Den naturliga människan efter syndafallet, hon är bortvänd från Gud. Hon har förlorat den Guds avbild som innebär att hon var vänd mot Gud, hade förtroende för Gud, hade sin glädje i Gud, förtröstan på Gud, kännedom om att han var så god och nådig. Nu tror hon tvärtom att Gud är grym och missundsam och vill inte ge mig allt och är en fara för mig. Och i sin blindhet så är hon vänd åt fel håll och går åt fel håll. Omvändelsen innebär att hon genom Guds nåd på nytt lär känna vem Gud verkligen är. Den gode, nådige och barmhärtige som har förlåtit henne genom Jesu Kristi ställföreträdande gottgörelse. Och när människan blir omvänd, då sker det inte på det sättet att hon blir omvänd lite grann vart efter. Utan omvändelsen, den är ögonblicklig. Plötsligt verk. Det sker inte gradvis så att man är en lång tid, kanske flera månader eller någonting mitt emellan omvänd och inte omvänd, i ett sorts mellantillstånd. Det är visserligen sant att man kan arbeta med många frågor, man kan kämpa under lagen en längre tid, bli prövad och pröva på många saker en längre tid. Men det är inte detsamma som att säga att nu är jag delvis omvänd eller halvt om halvt omvänd och så gradvis blir det. Men denna stegvisa förändring från vredens tillstånd till nådens, det är en lära som också kom in både på katolskt håll och kom igen återigen inom pietismen. Och den grundade sig på detta att man hade inte helt och hållet klart för sig att den naturliga människan, hon är andligt död. Utan man lärde på ett synergistiskt vis att det fanns vissa anknytningspunkter hos människan som Gud kunde göra bruk av. Och med hjälp av nåden kunde liva upp lite mera. Och så kunde människan gradvis arbeta sig framåt. Det finns på sina håll en lära om nådens ordning som går ut på detta, att man tar vara på nådekrafter och bit för bit tar sig framåt. Och så småningom så är man helt framme. Och där lär man då att fast man ännu inte har blivit ett Guds barn, ännu inte blivit född på nytt, så kan man ändå göra vissa goda verk så att det hela ska kunna fullbordas med en pånyttfödelse. Men så lär inte Guds ord. Gud kan länge arbeta på en människa och i sin stora nåd och barmhärtighet gör det. Men människan är död, andligt död och andligt blind, tills det händer att denna andligt döda och blinda väcks upp genom evangelium. Och det sker, som vår lutherska bekännelse säger i Augsburgska bekännelsens femte artikel, när och var det behagar Gud. Vi kan trösta oss med detta att Gud vill att det ska ske. Gud har en så nådig vilja för alla människor. Han vill att alla ska bli omvända. Alla ska bli frälsta. Och han har sörjt för att det finns rättfärdiggörelse och frikännande dom att dela ut till alla människor. Men när det sker, då är det helt och hållet Gud att tacka för att det har skett. Det sker när och var det behagar honom. Nu använder Bibeln flera ord för omvändelsen. Den kan använda ordet ny födelse eller född på nytt. Då är det inte någonting annat, ett senare annorlunda stadium. Den kan använda ordet levandegörelse. Och då är det inte i sin tur något annat, utan det är ett och detsamma. Den kan använda ordet upplysning. Och det är inte heller någonting annat, utan det används om detta när evangeliets ljus lyser för mig och jag ser nåden i Kristus. Det jag var blind för förut. Och jag inte frågade efter. Alla dessa ord, omvändelse, upplysning, pånytt födelse eller ny födelse, levandegörelse, uppväckelse, uppståndelse, den första uppståndelsen. Det är ord för samma sak. Och har ju som bakgrund detta att vi är mörker av naturen. Då passar ordet upplysning in, när evangeliets ljus lyser för mig. Vi är av naturen andligt döda, då passar ordet uppväckelse, uppståndelse och levandegörelse in. Vi är av naturen vända åt fel håll, bortvända från Gud, då passar ordet omvändelse in. Och vi har också ordet ett nytt sinne, eller ett ändrat sinne, metanoia, det som ibland i Sverige i varje fall översätts ofta med bättring. Att få ett nytt sinne, det är alltså detta när vi som har ett sinne som är vänt emot synden, kärlek till synden, har blivit genom lagen förskräckt över synden, därmed inte omvänd. Men så genom evangelium vänder oss till Kristus. Förlitar oss på hans nåd och hans förtjänst. Då har det skett en verklig sinnesändring. Vi har fått ett nytt sinne, blivit en ny människa. Ja, vad ska man då dra för slutsatser av den här kunskapen om såväl rättfärdiggörelsen som omvändelsen? Vad ska vi då göra om det är så att vi blir omvända när och var det behagar Gud? Om jag skulle tillägga att vi som andligt döda och blinda inte har någon fri vilja i andliga ting. Ska vi då bara sitta med armarna i kors och vänta och få se om Gud gör någonting? Eller vad ska vi göra? Nej, vi har nu en någorlunda fri vilja i yttre ting. I borgerliga ting, i yttre ting, i frågan om vi ska använda video eller inte. Frågan om vi ska duscha på morgon eller inte. Om vi ska gå och höra bibelkunföredrag eller inte. Om vi ska använda slips eller inte. Och den friheten, den ska vi bruka på så sätt att vi går och lyssnar och vi läser. Vi ska gå dit där vi vet att Gud har det medel i bruk genom vilka han föder på nytt. Vi ska inte förakta dessa yttre medel, utan vi ska bruka dem och förlita oss på Guds löften att han vill bruka dessa till min omvändelse. Om jag är omvänd, till att bevara mig. Han vill och jag vet att han ska göra det. Den troende vet att han ska göra det. Den som redan har kommit till tro. Vi ska alltså inte sitta med armarna i kors, utan vi ska lyssna till Guds ord. Vi ska bruka Guds ord, bruka evangelium. Och Gud ska verka genom evangelium på oss. Vi ska också vara ivriga att föra evangelium till andra människor. Deras enda räddning, det är inte att vi försöker med yttre maktmedel och tvång omvända dem. eller att få dem att de fattar egna beslut och kraftansträngningar att nu bli en troende. Det går inte. Vi kan försöka få dem till att de går och hör, att de tar del av Guds rena och klara ord, så att de lär känna både lag och evangelium. Och så ska Gud genom dessa medel plocka in sina barn i sitt rike. Ja, men bönen då? Kan vi inte omvända människor genom bönen? Det är ju ganska vanligt att man försöker göra det. Använder bönen som ett omvändelsemedel istället för evangelium i ord och sakrament. Får någon att avgöra sig och besluta sig, och så sedan kopplar man på också bönen och förbönen och handpåläggningen, och därmed har man åstadkommit en omvändelse. Ja, då måste vi klargöra för oss vad bönen är bra för och vad Bibeln lär om bönen. Bönen är inget nådemedel. Bönen är tvärtom den troendes andedräkt. Den rätta kristna bönen, den förutsätter vissheten om att jag har en nådig Gud, och det har inte den icke-troende. Den icke-troende kan inte bedja i Jesu namn i förtröstan på Kristi förtjänst. Om han gör det, så är han ju redan en troende. Jag kan alltså inte hänvisa den icke-troende till bönen. Om du ber och kämpar, så ska du med hjälp av din kamp och ditt bedjande bli omvänt. Utan jag ska föra den till evangelium. Den måste lära känna Kristus och Kristi förtjänst. Bönen är alltså inte ett förstadium till tro, utan bönen är en frukt, en följd av tro. En följd av att jag har en nådig Gud. Försäkran om Guds nåd i Kristus Jesus, det är förutsättningen för bön. Det är därför Jesus talar om att bedja i mitt namn. Det betyder ju under åberopande av mig. Tack vare min förtjänst. Det är alltså inte bara frågan om detta att rent mekaniskt säga i Jesu namn när man beder. Gode Gud, välsigna maten i Jesu namn. Amen. Att bedja i Jesu namn, det är inte liktydigt med att bara säga orden i Jesu namn. Och att man kanske säger, men hörde du? Han sa, gode Gud, välsigna maten. Amen. Han sa inte i Jesu namn. Har inte Jesus sagt att man ska bedja i Jesu namn? Jo, det har han. Men att bedja i Jesu namn, det är trons bön. Man ber i förtröstan på Kristus och hans förtjänst. Man kommer inför nådens tron, kan man säga, hand i hand med Jesus Kristus. Han är min talesman, min försäkran, min räddning. Under åberopande av min broder Jesus Kristus, hans förtjänst, kan jag komma inför Fadern. Annars kan jag inte komma dit. Så är all bön från en kristen i Jesu namn, helt oberoende av om man just säger själva orden i Jesu namn eller inte. Han skulle aldrig bedja och kan inte bedja, lova och prisa och tacka Gud annat än i Jesu namn. Hade inte Kristus vunnit evig frid och evigt liv åt mig, och jag inte trodde det, så kunde jag inte alls bedja. Ja, men hedningarna då, visst beder väl dem? Ja, vad säger Kristus om denna bön? Det är tomt babblande. Visst ropar också de icke otroende i sin nöd. Visst har vi exempel på människor, de är alldeles förtvivlade, och visst ber dem och ropar ut sin nöd. Och när det går riktigt illa, så blir de alldeles förskräckta. Men det är ingen kristen bön. Det är inte i Jesu namn. Därför att de vågar inte förlita sig på att de har nåd och förlåtelse. De har ingen lycka och ingen frid och ingen salighet, utan de är djupt olyckliga. De använder bönen istället för att på något sätt, som alla hedningar, försöka beveka Gud. Men det som har bevekt Gud till räddning och frid för mig har ju redan skett. Det har Kristus gjort. Fullkomligt och för alla människor. Vi speder alltså hedningar, men det är inte den bön vi här talar om, den kristna bönen. Det är en frukt av tro i förvissningen om att jag har en nådig Gud. Men hedningens rop, det är ett rop ut i förtvivlan, i osäkerhet och i ovisshet. Den kristna bönen, det är en bön i visshet om nåd och förlåtelse och hjälp. Och vetskap om att Gud hör denna bön för Kristi skull. Och Gud vill hjälpa mig, och han hjälper mig. När det gäller då löftena som man hakar fast vid när man beder, löftena om evigt liv, förlåtelse, de andliga välsignelserna, då ska man aldrig tänka så här, kanske, eller dock inte som jag vill, utan som du vill. För att i det fallet är Guds vilja redan uppenbarad, och det är otro att ifrågasätta om Gud vill ge oss dessa andliga välsignelser. Jag vet att han vill det. Han har redan uppenbarat den viljan. Däremot när det gäller böner om timligt, yttre eller kamligt gott. Om jag ber om att jag ska få en ny bil eller mera pengar i lönekuvertet. Det är inte uppenbarat i Guds ord att jag ska ha det. Jag kanske tror att jag ska ha det, och det vore bra för missionsarbetet om jag fick något sånt. Men jag kan missta mig. Då måste jag be, dock icke som jag vill, utan som du vill. Ske inte min vilja utan din. Det kanske är så att vad jag behöver, det är en sämre bil. Men när det gäller de andliga välsignelserna och gåvorna i Kristus Jesus, då ska jag vara viss om att Gud vill ge mig dem, och jag vet vad jag har och vad jag har fått. Det är inte heller särskilt fromt när en präst går upp och predikar och sedan ber detta att de... Jag ber om förlåtelse för om han, vad han har predikat, eller om han nu har sagt något fel. Det verkar ju väldigt fromt och ödmjukt. Utan han ska lyfta fram klart och tydligt Guds lag och evangelium. Och vara viss om att Gud står för sitt ord. Och handlar välsignande genom sitt ord. Och om han inte vet vad som är Guds ord, så ska han inte predika. Han ska inte predika på chans. Kanske det här är Guds ord, men gode Gud, om det nu inte var det, så förlåt mig. Men sådana budbärare sänder inte Gud ut. Det är också viktigt när vi beder att vi vänder oss till den enda sanne Guden, den treenige Guden. Får vända oss till Fadern, till Sonen och den helige Ande. Och även om vi inte räknar upp alla gudomspersonerna, så beder en kristen alltid till den treenige Guden, till det finns ingen annan Gud. Vilken person inom treenigheten vi än nämner i våra böner, så bör vi vara medvetna om det faktum att vi ber till den enda sanne Guden, den treenige Guden som har uppenbarat sig i Bibeln. Det är därför det är hemskt att tänka på alla de ivriga bedjare i andra religioner som förkastar Kristus. Till exempel muhammedaner. Jag såg nyligen på TV en ung svensk flicka som hade gått över till den muhammedanska tron. Hon blev intervjuad. Och då måste hon vid övergången samtidigt förbanna Jesus Kristus och uttryckligen avsäga sig, hon hade ju varit kristen tidigare, att Jesus Kristus är Guds son. Och så vet vi hur ivriga man är och hur ofta man beder som fromma muhammedaner. Men det är ingen bön till Gud, den enda sanne Gud. Det är omöjligt. Och Jesus har tydligt och klart sagt detta: ingen kan komma till Fadern utan genom mig. Och den som inte ärar sonen ärar inte heller Fadern. Hur kan man då likväl i till exempel Sverige ordna gudstjänster tillsammans med inte bara alla möjliga riktningar inom kristendomen, så kallade ekumeniska gudstjänster, utan synkretistiska gudstjänster. Det tycks bli mer och mer vanligt, och inte minst i samband med fredsrörelsen och dessa marscher, så är det ju inte bara kristna som marscherar, utan buddhister och mohammedaner och alla möjliga. Och ibland samlas man då i någon domkyrka för gemensam bön. Så får en rabbin bedja lite grann, och så får någon kristen biskop bedja lite, och så beder också mohammedanen. Hur buddhisten bär sig åt, det vet jag inte, för han är ju i princip ateist. Men han mediterar kanske. Men vilka styggelser, vilken skandal och vilken okunnighet när kristna människor engagerar sig i något sådant. När det är så klart och tydligt uppenbarat i Guds ord att det är omöjligt att bedja till den enda sanne guden om man förkastar sonen. Ja, därmed så måste vi avsluta denna föreläsning. Vi hinner inte tala om hur man kan bedja om fria och bundna böner och vad vi får bedja om. Men kort kan vi säga att vi får bedja om allt. Låt alla era önskningar bli uppenbara för Gud. Vi får komma med allt sammans. Ingenting som vi behöver hemlighålla eller dölja eller skämmas för. Och vi får komma mycket trygga. Vi behöver inte vara så suckande och klagande, utan vi har en stor och rik och kraftfull Herre, och som vill hjälpa oss. Och även när vi inte tycks få det vi vill ha, så kan vi vara nöjda och glada. Ty allt vad vi får, och det hedningarna tror är straff, det är inte straff för en kristen, utan det är tuktan. Och en tuktan som vi får till vårt bästa. Ty den Herren älskar, den agar han. Så kan man vara lugn också i nöden och i sorgen och i lidandet och inför döden. Och lugnt anbefalla sig i Guds händer. Jag minns hur Luther de sista dagarna av sitt liv gång på gång bara sa dessa ord: Herre, i dina händer befaller jag min ande. Du har förlossat mig, Herre, du trofaste Gud. Så gick han över golvet igen och hade hjärtklappning och kallsvettades, och så upprepade han samma ord igen: Herre, i dina händer befaller jag min ande. Du har förlossat mig, Herre.